och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Ungpodden. Idag ska vi prata om Litteralund, eller hur?
Jajamän! Mm.
Och för ovanlighetens skull, det här är första gången någonsin på ett folk, så sitter vi i samma lokal i Helsingborg.
Fantastiskt!
Ja, det är, jobbat ett år tillsammans med podden. Mm. Första gången IRL som vi träffades igår. Mm. På Litteralund. Mm. Och då kanske man ju undrar så här, vad är Litteralund för någonting?
Mm.
Vad är det för något?
Ja, det är ju en litteraturfestival för barn och unga, ja, kan man säga.
Mm. Som är i Lund.
Som är i Lund.
Ja.
Ja. Mm. Som pågår under en veckas tid. Och som en del i den här festivalen så finns det de två dagars konferens för folk som jobbar med barn och unga. Där bland vi då.
Mm.
Så det kommer folk från hela landet och världen faktiskt att besöka den här konferensen. Det är en stor grej.
Mm.
Och två av de författarna som var med där, det är ju då Ellen Strömberg och Nora Khalil. Som ni kanske känner till sen innan. Vi kommer ihåg att vi pratade om Jani i vårt Best of-avsnitt.
Mm.
Uppade den något fruktansvärt. den var ju nominerad till Augustpriset också. Och Ellen Strömbergs bok Vi ska ju bara cykla förbi. Den var också nominerad och den vann faktiskt i kategorin för bästa barn- och ungdomsbok.
Mm.
Jag tänkte, vi kan väl börja prata lite grann om de här böckerna för de som inte har läst dem.
Mm.
Helt enkelt. Mm. Janne till exempel, vad handlar den boken om?
Ja. Den handlar ju om Ryan. Och hans kompisar Caspian och Amir,
ja,
som bor i Alby. Och de är ju, det som händer ganska tidigt är ju att Amir får ett utvisningsbeslut.
Mm. Mm. Precis. Så han får inte vara kvar.
Mm. Mm. Och de bestämmer att de ska försöka göra någonting åt det. Handlar det bland annat om.
Ja, mm, precis. Nu handlar det med en massa andra grejer också, mm, som är... Rätt så mycket deras vardag.
Ja, och deras vänskap. Och mycket, mycket härlig dialog.
Ja,
emellan. Och
ja,
mm.
Den är ju extremt dialogdriven. Och den har en enormt fin känsla just för sättet de pratar med varandra. Mm. Det känns fruktansvärt trovärdigt.
Mm.
Hela den boken.
Mm, absolut.
Den är helt underbar.
Ja, alltså, verkligen.
Ja.
Mm.
Och sen har vi då, vi ska ju bara sikta förbi, och den utspelar sig ju också i helt andra omständigheter än vad Jan gör. För här pratar vi ju om en mycket liten ort som inte namnges.
Nej.
Det lämnas avsiktligt ganska vagt.
Mm.
Men man förstår ju ganska snart av huvudpersonerna, Malin och Amanda, att det här är ju världens tristaste jävla ställe som finns.
Mm.
Det händer absolut ingenting där. Man får liksom aktivt söka upp grejerna som provocerar fram att någonting ska hända.
Mm.
Och det handlar ju väldigt mycket om deras vänskap. Och det de då ska liksom försöka hitta på. För de går ju i nian och åter hela sitt liv. Och det måste ju till förändringar här nu för fan.
Mm.
Med tillvaron.
Mm.
Och det försöker de då komma på olika sätt kan man ju säga. Den är otroligt bra, den här boken också. Men jag tänker att det är ju nästan bättre att vi släpper över det här till Ellen och Nora. För de pratade vi faktiskt med igår i Lund.
Mm.
Och då lät det så här. Hej Ellen och Nora.
Hej.
Och hjärtligt välkomna till Ungpodden. Tack för att ni vill prata med oss.
Tack för att vi får komma.
Ja, ni har ju haft världens... Ni har varit på Litteralund hela dagen idag. Igår också. Nej?
Nej.
Nej.
Och det känns som att Nora har haft väldigt mycket mer program med mässa. Gått runt och druckit kaffe. Jag är trött, men inte av att jag har haft mycket program.
Vi träffade projektledaren som sa att Nora har haft helt... Du går från en grej till en annan. Mm. Ja, så är det. Och kan du prata lite grann med oss?
Absolut.
Det är fint. Jag tänkte vi kan väl börja lite grann med de här grundläggande frågorna som alla författare får. Hur började ni att skriva?
Ska du börja?
Alltså menar du generellt eller på boken?
Jag tänker generellt också.
Ja, jag började skriva när jag lärde mig skriva i skolan.
Ja.
Och redan typ på mellanstadiet så började jag drömma om att bli författare. För att jag hade lärare som jag egentligen bara sa att jag hade en fin handstil. Men det räckte för att jag skulle tolka det som att hon sa till mig, du ska bli författare. Men jag var inte den som skrev berättelser eller noveller. Utan jag, för mig räckte det att skriva av tavlan eller böcker. Liksom. Det var typ hantverket jag var kär i.
Ja.
Men skrivandet, alltså jag började skriva poesi.
Mm.
Och då gick jag i gymnasiet. Och jag hade börjat ekonomiprogrammet för att någon hade sagt att det är ett bra program och man får jobb. Och jag hatade liksom entreprenörska företagande. Jag gick liksom jag längtade till svensklektionen och märkte att okay, jag klickar inte med någon i den här klassen.
Mm.
Och märkte att jag under den tiden ofta tog upp min telefon, gick in i anteckningen och skrev dikter.
Mm.
Och jag längtade bort liksom, jag ville inte vara där och kände så här okej. Okay, jag, alltså skrivandet blev typ mitt sätt att fly.
Ja.
Och det blev väldigt viktigt för mig. Så det var så jag började skriva, skulle jag säga.
Mm.
Som en motståndshandling. Det är så mycket respekt på det.
Ja, det lät väldigt dramatiskt.
Ja, alltså. Jag har skrivit sedan jag var väldigt, väldigt liten. Not to brag, men alltså, men... Men jag tror inte att jag förstod att jag skrev för att alltså jag var nog vuxen när jag insåg att jag hade ett intresse.
Mm.
Och det var att skriva för att alltså jag gick nog hela ungdomen igenom och tänkte att jag inte har som, varken liksom intresse eller talang för att jag tänkte att både att alltså jag läst väldigt mycket och har alltid läst jättemycket, speciellt som barn. Men jag tog bara för, alltså det var ju bara någonting man gjorde ungefär som att borsta tänderna eller liksom. Ja, man läste väl varje dag och det var, alltså det var en ganska så här stor aha-upplevelse. Alltså jag tror jag var över 20 när jag var sådär, jaha, ni har inte alltid en bok på gång. Så det är väl kanske läsande som på något sätt har, när någon avslöjar för mig att man kan jobba med böcker och att skriva böcker. Så var det, ja, men jag tror, det tog ganska länge för att jag vågade tro på att jag skulle kunna skriva en bok för att jag har ganska svårt att hålla fokus och jag är ganska sådär ganska kaos i hjärnan konstant. Så jag har tänkt att jag ska bli journalist för att då kan man skriva kortare texter och då behöver man inte lika mycket tålamod för jag har inget tålamod. Plus att det var på den tiden, det var så här början av 2000-talet, det var så här det coolaste man kunde vara, liksom så här musikjournalist. Typ. Jag ville bli typ Fredrik Strage. Yeah.
Han, var,
han var författargäst i gymnasiet när jag gick i gymnasiet och då var jag så här, jag ska bli Fredrik Strage.
Mm.
Och att Per Bjurman just också just hade hoppat upp på scen och hångla med Håkan Hellström. Så jag hade också sett att som musikjournalist om, så kan man också få vissa perks med jobbet. så det var kanske lite, det var det som var min plan, tror jag, ganska länge. Sen var jag nog, alltså jag debuterade som 30-åring och då hade jag gått skrivkurser i kanske 5 år.
Mm.
Och på en av de skrivkurserna så insåg jag att man behöver liksom inte, man behöver inte skriva en bok som man läser en bok från liksom från första sidan till sista sidan, utan man kan liksom att en skrivprocess kan se ganska hoppsig och ganska kaotisk ut före det blir faktiskt en bok. Och när jag liksom knäckte och insåg att mitt sätt att skriva också kan funka liksom för längre texter och för könlitteratur, så då, ja. Så jag har liksom, det är två olika svar på den frågan, alltså från att jag var 4 år eller från att jag var 30, beroende på lite.
Men för det var, då tänker jag, min nästa fråga är liksom, vad var det som gjorde att ni tänkte att era texter eller det ni skrev skulle kunna vara liksom publikt? Att det är någonting som ni ville komma ut med. Jag vet ju att du har varit, du var poet eller har läst poesi till exempel innan.
Så när jag började på gymnasiet så skrev jag de här anteckningarna på telefonen. Men jag berättade inte för någon i min klass för att jag kände att okay, det här är en klass som tycker säkert att poesi är töntigt. Det är inget man håller på. De hatar att läsa och skriva. Varje gång jag får inlämning så gråter de typ. Så att det var så här. Jag hade ingen att dela mitt intresse med. Och jag förstod ganska tidigt att det var konstigt att tycka om att skriva. Alltså vem tycker om att ta fram så här pennor på att sitta och skriva när man kan tycka om fotboll, musik och allt annat. Så att jag startade ett Instagram-konto faktiskt och ett annat namn, liksom inte mitt namn, och la upp texterna där. Så att för mig var det väldigt enkelt att bara dela med mig.
Mm.
För att ingen visste att det var jag. Och sen märkte jag så, okej, jag fick några likes, några kommentarer, någon kanske till och med kommenterade att de kunde relatera.
Mm.
Och sen kände jag så, okej, det här är något jag verkligen vill göra. Men jag var fortfarande väldigt osäker för att jag kände ingen som var författare. Jag visste inte hur man gjorde, hur skrev man en bok. För att jag hade den här bilden av att en författare har mycket fantasi. Och jag kände att jag inte alls hade fantasi. För att jag hatade fantasy. Alltså jag hatade någon som har fantasi. Jag tänkte att det är så magiska världar, drakar, prinsessor. Jag var så, men det är inte min grej. Så att jag var väldigt osäker på hur jag skulle göra.
Ja.
Och sen började plugga till lärare. För att någon tyckte att jag skulle passa som lärare. Så att jag har hela mitt liv lyssnat på vad andra har gjort. Sen till slut när jag tog lärarexamen och var i den här positionen där jag sa okej, nu kan jag jobba som lärare, för jag har alltid varit elev eller student. Och jag har inte haft några föräldrar som haft press på mig, utan jag har haft pressen på mig själv av någon anledning. Och då känner jag så okej, shit, nu har jag lärarexamen. Alla i min klass söker lärarjobb. Jag borde också göra det. Och sen slog det mig så här, när de började diskutera lönen, och jag var så här, shit, min lön blir mer än vad mina båda föräldrar tjänar tillsammans. Och jag så här, fattar vad mycket jag kan göra för mina föräldrar nu, ge tillbaka allt det här. Och så vill jag spendera ett år på skrivande. Så jag gick ändå runt och tänkte så här, tänk om. Jag kände mig väldigt egoistisk när jag sökte till den här kursen, men försökte typ övertala mig själv att det är värt det, för att när du har gått den här kursen så kommer du ha en färdig bok. Även fast jag ville liksom säga så här, för när jag hamnade i den här klassen så var det många som sa, vilket privilegium, vi kan lägga ett helt år på skrivande, vad kul. Och jag bara, det är inget privilegium. Nej. Alltså för att jag hade en inre stress och bara, jag måste komma med någon produkt. Och jag hann inte så gå klart den kursen innan jag fick ett bokkontrakt. Och det var väldigt häftigt för mig, för att det var liksom en dröm som jag trodde att jag bara skulle drömma, att det inte skulle bli på riktigt. Och sen förstod jag så här, okej, den här massa post-it-lappar på väggen från början till slut, det behöver man inte. Man kan se på hur många olika sätt som helst. Och sen hade jag inte den litterära bakgrunden att jag hade läst hur många böcker som helst, utan tvärtom, jag hade knappt läst böcker. Och det gav mig också så här prestationsångest, eller ångest överlag, för att jag skulle... Hur kan man påstå att man vill vara författare när man inte har läst böcker? Det är ingen artist som bara, jag ska skriva musik men jag har aldrig lyssnat på låt. Så att det var så här, hur ska jag förklara mig? Men det gick, för att jag kommer från en plats där det är många kulturer och många berättelser. Så att jag växer upp i olika världar bara av att vara från Alby. Så den inspirationen fick jag av människor. Och jag kände så här, innan skämdes jag väldigt mycket av att jag inte hade läst rätt böcker eller tillräckligt många böcker överlag. Men nu känner jag så här, men om jag kan säga det högt, att jag har inte läst 100 böcker, men jag har skrivit en berättelse och du kan också göra det, så känns det väldigt värt för mig att erkänna så. Okej, jag har inte läst, men jag vill bli bättre på att läsa. Den enda ungdomsboken jag läst förutom min är Elles, liksom.
Vilken ära.
Det är framgång för mig. Det är liksom framgång för mig. Så att, ja.
Verkligen, det är en extrem framgång. Otrolig bedrift.
Men apropå inspiration, alltså jag tänker, eller hur ni beskriver era, ni beskriver ju unga människor på ett väldigt, i båda böckerna, att man hamnar väldigt nära era huvudpersoner och deras vänner. Och hur har ni jobbat med det för att komma så nära när man inte själv, även om Nora, du är ganska ung, så... är man ju som inte i det, men det känns ju som att man kommer in i den världen när man läser din bok.
Ja, alltså jag, för mig var det lätt, alltså det hade varit svårare om jag skulle skriva för vuxna, tror jag. För att det var bara att spola tillbaka till när jag gick i högstadiet, hur det kändes. Jag har jobbat en hel del med ungdomar. Jag är väldigt bra på att tjuvlyssna på människor, så att jag har hört hur ungdomar pratar på bussen, hur de beter sig, vilka ord de använder. Och sen försökte jag liksom dubbelkolla, är det här nu, här och nu, eller är jag bara ute och cykla? Så att jag försökte tvinga min lillebror att läsa några texter och fråga så här, de här ungdomarna du hänger med, pratar de så här? Jag försökte få liksom svar på mina frågor, och det gick ganska bra. Men jag tror att som författare så, okej, nu har jag inte en svart författare i ett år, men jag tror att man måste... våga vara töntig och att liksom låtsas, även om jag satt helt ensam i mitt rum, så låtsades jag att Ryan, Kasper och Ami satt med mig. Så jag kunde liksom prata med dem, så sa de okej, nu ska vi ut från rummet, följ efter oss. Så jag liksom fick springa efter dem. Jag gick liksom till mataffären för att se vilken tårta då jag tänker att de skulle kunna plocka upp och vad de skulle kunna säga och göra. Liksom.
Mm. Ja. Mm. Det är så extremt trovärdigt. Mm. Mm. Jag tycker att det är för mig, för vi pratade om det i ett tidigare avsnitt, men för mig så var din bok den absolut bästa jag läste förra året. Det var en sån fruktansvärt stor läsupplevelse just för att det känns så totalt trovärdigt och äkta. Man är verkligen där med dem.
Ja, tack.
Och det, liksom, det var helt underbart. Jag bara så här, jag måste slå upp ord. Oh, det är helt fantastiskt, vad kul. Jag brukar aldrig få slå upp ord i alla fall, men här var det verkligen så här att ja, det kändes inte alls betungande och det kändes roligt att läsa en bok om orten som är rolig. Som handlar väldigt mycket om vänskap och sådär. Så att nu blir jag helt fanboy här. Men jag måste få säga det här. Och det var likadant med din bok, Ellen, att jag kände också att shit var... De är på ett ställe som jag känner mig som totalt obekant med. Det är liksom den lilla bruksorten. Och ändå känns de så... Ja, man är ju där tillsammans med dem. Man sitter där på liksom gungorna i lekplatsen och det är bara... allmänt deprimerande och sådär. Och ändå vill man veta att så här, vad kommer hända dem?
Ja, men jag har ju försökt skriva, alltså när jag skriver så måste jag ganska långt gräva där jag står, och även om inte liksom är, det är ju inte källbiografiskt eller autofiktivt på något sätt eller så, men det är ju ändå, jag använder mig själv väldigt mycket när jag skriver. Och sen jag vet inte om det då betyder att jag är väldigt ungdomlig till sinnes, vilket jag inte, men jag tänker på något sätt, alltså, min strategi både i skrivande och livet är på något sätt möten och att liksom fokusera på det man har gemensamt och inte kanske så mycket på det som skiljer oss åt, för att det liksom alltså min erfarenhet säger att det man tror man är ensam om är ofta det som man får mest gensvar på i texter. Jag har liksom, jag har bloggat eller skrivit dagbok online sedan jag var 13. Och liksom, det har varit en ganska stor del av mitt skrivande. Och där har jag verkligen lärt mig sådär att just de gångerna när jag har liksom tryckt på publicera och det har känts att nu är jag ute och seglar. Att nu vet jag inte riktigt vad det här är, för att nu ger jag någon slags liten bit av mig här som kanske känns för eller tycker liksom, tror att ingen kommer att fatta. Så det är alltid då som folk är som mest sådär, jag känner så igen mig där.
Mm.
Så det, jag vill tro att det som är botten i mig är liksom botten i andra också.
Mm.
Och det försöker jag ha som med mig när jag skriver, oavsett vem mina huvudpersoner är.
Mm. Mm. Vad har ni för relation till era huvudpersoner? Hur har det varit? Liksom? Jag tänker att ni har umgåtts väldigt mycket med de här personerna. Är det liksom,
ja.
Jag förstår att ni måste tycka om dem på något sätt, men kan det finnas andra? Eller, ja.
Ja, man måste nog tycka om... Alltså, jag tänker att jag skriver också ganska mycket, alltså inte kanske med ambitioner, men jag tror att orsaken till varför jag söker mig till skrivande, förutom att jag tycker att det är roligt och för att jag inte har uppvisat talang för så mycket annat i livet, så är kanske för att... Alltså jag skriver ganska mycket, tror jag, för att förlåta mig själv och människor runt omkring mig. Alltså det är rätt ofta är det någon slags drivkraft för mig att försöka förstå varför någon har agerat som de har gjort i en situation, eller varför någon som jag kanske upplever som jobbig eller irriterande eller liksom elak, alltså på något sätt att försöka liksom förstå vad det är som de kommer ifrån.
Mm.
Eller också, ja, sådär. Eller kanske också försöka förstå varför jag har agerat som jag har gjort i någon situation, eller liksom så rätt ofta så tar jag liksom, så handlar det just om någon slags känsla eller någon slags agerande eller någon slags reaktion på någonting som jag vill liksom sådär, varför är det här någonting som väcker någonting i mig eller sådär, eller ja. Så Manda och Malin, för att svara på din fråga, så Manda och Malin alltså de är ju också ganska mycket en och samma person, även om de är ganska olika. Alltså de är ett slags, de fungerar inte riktigt utan varandra och de behöver varandra som en slags. Så de är som två delar av mig då kanske?
Mm.
Frågetecken? Mm. Nej, inte så mycket. Alltså jag är mer en Malin än Amanda, det ska sägas. Men vem är du? Malin eller Amanda? men de har ju någonting av mig båda två. Jag tycker rätt ofta att det är roligt att ta ett drag, ett personlighetsdrag eller en sån och liksom och run with it och se hur långt kan jag stretcha det här. Mm. Vad händer om jag liksom tar den här delen av mig och liksom tar det så långt så det bara går.
Mm.
Men jag, alltså jag tror inte att jag skulle vilja omgås med den sådär. Alltså också för att jag...
Nej, men, har gjort en del.
Ja, men också för att jag är ju inte blind för deras brister. Alltså de är ju också ganska... Jag tycker att att personer i böcker ska vara lite jobbiga också.
Mm.
Alltså de flesta människor är ju ganska jobbiga.
Mm.
Jo.
Oavsett hur mycket man tycker om dem.
Mm.
Och så att, ja... Eller om vi säger så, jag tror inte att Malin och Amanda skulle umgås med mig. Alltså det är väl mer den vägen. Alltså, vilka 15-åringar vill umgås med snart 40-åringar? Ja. Men jag värnar om den väldigt mycket. Jag vill den väl.
Mm.
Mm.
Det vill jag.
Mm.
Ja, vad var det?
Vad du hade för relation till huvudpersonerna i din bok?
Men alltså nu,
eller haft kanske.
Ja, nu ser jag dem som mina småbröder. Ja. När jag skrev så blev, om man kan säga som människa, att de blev en sammanfattning av flera olika personer.
Mm.
Mm.
Och jag ville liksom bara visa människorna i förorten.
Mm.
Och då var det att jag tog inspiration av mina klasskamrater och människor jag såg runt omkring. Men jag blev också väldigt, jag var väldigt mån om att såhär, jag ville, efter när jag hade kommit igång i arbetet såhär, väldigt mån om att jag ville bryta den här, eller jag ville ge en mer nyanserad bild av förorten.
Mm.
Och visa att ungdomar kan vara både stjärnor och stjärnor, men de är inte bara snabba cash-killar. Men sen när jag hade skrivit ett tag, så tänkte jag, men jag kanske har förlöjligat dem. Typ. Eller de kanske inte är så som de är. De kanske är tuffare än vad de är. Så att jag försökte liksom få bekräftelse av andra ungdomar. Och det blev så skönt för mig när jag skulle fota omslaget.
Mm.
För då hade jag lagt upp en bild på Instagram och sagt så här, nu har jag skrivit en bok, vem var med på omslaget, söker tre grabbar. Typ.
Ja.
Och då hörde de här tre killarna av sig, de är från Botkyrka då. Och när vi håller på att fota, så den killen som är i mitten på omslaget, han började liksom diskutera havsnivån och havsytan och så här, prata om, han hade kollat på någon så här dokumentär. Och jag bara, men det här är så motsatsen till stereotypen av en förortsunge. Så jag bara så här, men jag har skrivit om dig, fast du vet inte om det. I min bok, för att jag försöker liksom visa den här... Ja, men mer mjukare sidan. Och de killarna var det utan att jag liksom hade ens kämpat för att hitta dem.
Mm.
Så det blev ganska skönt för mig. Och jag kan inte liksom säga att det här är jag eller det här är jag. Utan jag ser dem mer som mina små bröder. Enligt min lillebror har jag skrivit om honom. Men om det är någon slags karaktär, så tror jag att jag typ önskar att jag var som Wahida.
Mm.
Men att jag kanske var motsatsen till henne. Jag var den tysta blyga som aldrig sa något.
Mm.
Och det är det jag kan tycka är skönt, när man får skriva, att man får skriva vem som helst, så man kan liksom nästan vara vem man vill.
Jag älskar Wahida. Jag tycker att hon är så intressant. Just där, hon är den tuffa feministiska tjejen som det händer någonting förfärligt med. Vi ska inte avslöja för mycket för folk som ska läsa boken. Men hon har ju en annan sida också.
Ja.
Som är... skiljer så mycket från den bilden hon visar upp i skolan, kan man ju lugnt säga.
Mm.
Hon känns väldigt äkta. Mm, verkligen. Jag tänker liksom just det här med... Är det, Tove, du har säkert fler frågor än jag har. Nej?
Kör på.
Ja, kör på. Vad ska jag ställa för fråga? Jag hade så många, men nu har jag glömt bort allihopa. Ja, men just det här med... När ni skriver om platser som ni liksom verkar ju känna till platserna ni skriver om otroligt väl. Var det som är viktigt för er när ni skulle skriva de här böckerna, att det var platsen som influerar karaktärerna och så vidare?
Ja, alltså dels så har jag när jag läst och såg mycket film och lyssnade på musik som tonåring, så inget av det var ju någonsin utspelat liksom någonsin i närheten av var jag var. Rent geografiskt. Så jag tror att det, eller det vet jag att jag vill på något sätt skriva om de här ställena där som ingen bryr sig om.
Mm.
Också för att jag själv bott, alltså jag har nästan alltid bott i småstäder eller byar och alltså jag skulle inte kunna skriva. Jag, alltså jag blev så lätt när du sa att du inte har någon fantasi. Jag har inte heller någon fantasi. Och jag skulle inte heller kunna, jag kan inte, alltså personer lånar jag inte från verkligheten för att jag är för konflikträdd. Jag orkar inte ta den liksom sådär beefen om det uppstår en sån sen. Men miljöer tycker jag liksom att det, är såhär, det ingår i allemansrätten att man får använda ganska såhär fritt. Mm. Men jag skulle inte kunna skriva en trovärdig bok som utspelar sig i en förort i Stockholm för att jag vet inte ens om jag har varit i en förort i Stockholm förutom eventuellt swisha förbi med tågen någon gång.
Mm.
Och jag har liksom inte, alltså andra kan ju uppenbarligen göra det mycket bättre. så att jag vill inte ens försöka. Men så därför, jag är ganska så här visuell i tanken när jag skriver och då är det ganska viktigt för mig att jag vet ungefär hur den här vägen de cyklar på går för att jag ska kunna skriva om den. Så även om jag sen måste liksom lite möblera om i verkligheten och sådär. Alltså de flesta platserna som finns i boken har en förlaga som är snarlik, men sen har jag kanske måste lite så här, nu funkar det inte i berättelsen att det ligger här så nu måste jag ta flytta lite här och sådär. Men om man är från min hemort så tror jag att man kan ha lite sådär, även om inte uttalat har någon namn eller så, så tror jag att man kan få en lite så här bonus, lite som ett sagt bonusspår om man själv har cyklat i den vägen och så känner man nog igen dem.
Mm, precis.
Ja, för mig, alltså, om jag ska vara helt ärlig så var det mest av lathet i början. För att jag är inte heller bra på miljöbeskrivning. Det är inte mycket jag är bra på. Men jag känner så här. Men Alby, jag är född och uppvuxen där. Så jag känner till platsen. Då behöver jag inte göra research och hitta, komma fram. Så här, vart ligger alla platser och så. Och sen har jag i och för sig inte så många miljöbeskrivningar. Jag kommer ihåg att jag hade en övning i skolan när jag gick den här skrivarkursen. Det var så här, beskriv en plats i ditt projekt. Och då beskrev jag Alby centrumskylten. Ja. Och sen när jag träffade min förläggare så frågade hon bara, men miljöbeskrivning? Och jag bara, jag vet inte hur man gör. Och så sa hon, okej, då tar vi det nästa bok. Så det var ganska skönt för mig. Men när jag hade kommit halvvägs så kände jag som en, det finns typ inga böcker om Alby. Och de som finns är kanske, ja, jag vet inte om det finns någon bok om Alby för sig, men de böcker som är om förorten i alla fall, de är oftast förknippade med så här, snabba cash eller den viben. Och det är absolut att sådana berättelser kan behövas och att det kan, liksom, den har sin publik och så. Men jag kände att man missar väldigt mycket. Mm. Man missar livet, drömmar, livsvillkor när man bara har den bilden. Mm. Och jag ville ge en mer nyanserad bild av Alby och samtidigt hylla platsen, för det är där jag är född och uppvuxen.
Mm.
Och sen blev det väldigt fint när liksom barn och unga som är från Alby har liksom sagt så här, men visst är det vår skola du menar, även fast du inte har skrivit ut namnet på skolan. Så att det är väldigt kul att den fick en sån betydelse som jag inte hade tänkt på innan.
Det måste ha känts fantastiskt ju. Ja.
Men när vi då pratar om plats så måste jag ju bara fråga, eftersom jag och Tove är från Umeå. Och Umeå figurerar ju i din bok. Det är ju ganska tidigt i boken, så jag tänker att vi kan avslöja det. Att det är en av huvudpersonernas syster som har flyttat till Umeå. Och att de beskriver det som en död stad. Och att det är liksom det värsta som man kan tänka sig. Så jag måste ju bara fråga hur det kommer sig att det blev just Umeå. Eller om det var...
För att jag tänker att det är en plats som är långt ifrån. Det är liksom, precis som personer från mindre städer inte besöker storstad, så är det liksom många i förorten som inte tar sig utanför förorten. Och den bilden man har av Umeå, eller liksom långt upp, det är såhär, det händer inget, det är bara snö där. det finns inga människor. Liksom, ja, hela, ja. Och jag tänkte då att det är ju inte jag som tycker så, utan det är karaktär. Och sen när jag väl skrev det så, alltså det kan låta jättetöntigt att säga, men jag förstår verkligen inte att min berättelse skulle nå ut utanför Alby.
Du hade inte räknat
att få. Jag vet inte om det var ni som taggade mig på Instagram.
Det var jag.
Ja, och jag var just shit. Jag tänkte på alla grejer, för att det är också sådana här, sosse-grejen.
Ja.
Jag fick frågan om att prata inför alla socialarbetare i Botkyrka kommun. Mm. Det var att de bara 300 pers kan du prata. Och de bara, vi tycker att det är dåligt när du gör narr av dem. Och jag bara, just det, det har jag också. Så när jag gick förbi Folkets hus i Hallunda, vi har något som heter Folkets hus som är helt offline. Alltså inget händer där. Mm. Och jag hade skrivit någonting sånt om det också. Och då var någon som stoppade oss. Han bara, du har prickat precis det vår utmaning. Vi pratar alltid om hur vi ska lyckas få den här platsen och bli mer levande. Mm. Kan du inte komma och kan vi göra någon scen av det? Jag bara, så jag märkte så här, okej. Okay. Om jag hade förstått allt att alltså, boken skulle nu ut så mycket så kanske jag hade tagit bort de här grejerna. Men nu kan jag ändå skylla på att det var ungdomarna som tyckte så, inte jag.
Mm. Precis. Fantastiskt roligt.
Men du ska ju snart komma till Umeå, så då får du kanske se. Ja, kanske en annan bild.
Jag tar med mig
det
här.
Du får göra det.
Ja, Helene, jag har inte några fler frågor.
Nej.
Jag känner mig också nöjd.
Jag skulle vilja ställa en fråga till i alla fall. Och det är ju lite det som du var inne på. Vad har ni liksom fått för reaktioner från unga människor som har läst era böcker?
Alltså jag har varit rätt mycket ute i skolor och så den här senaste tiden, känns det som dessa handelsresande i litteratur och alltså det är ofta när man kommer till en skola så är det ju liksom en vägg av ointresse som möter en, eller inte ointresse men nonchalans ska jag säga, för att ja, man, de är ju inte alltid där av frivilliga utan de är där för att läraren har sagt att nu ska ni, den här lektionen ska ni lyssna på Ellen. Men alltid får man ju, alltså, det är alltid någon glimt i något öga i varje grupp. Alltså inte varje ögon, och det behöver det inte vara heller. Alltså, alla är inte intresserade av allt. Men det räcker, alltså de små glimtarna och liksom de som vågar komma fram sen och säga att jag skriver också eller att jag har läst din bok, jag tycker om den eller så. Så det lever man ju liksom länge på. Alltså det, och sen har jag ju bara fått positiv. Men det är väl kanske också de som har något positivt att säga som kommer fram. Alltså jag tänker att om en klass har läst min bok och hälften av dem inte tyckt om den, så det är ju den hälften som sen kommer och säger hej efteråt. Så att, och det är ju tacksam över. Men alltså alltså också så här, också rätt mycket just där att jag skriver kanske också om en plats som inte just liksom representeras eller finns så mycket i litteraturen. Och då är det, speciellt i mina egna hemtrakter så är det ju så har jag fått väldigt mycket så här fint av tonåringar som är så här, jag tycker det här är kul att men de är ju ganska, de är ju inte generösa med beröm med ungdomar, det är de inte. Alltså generellt tror jag, så att det betyder mycket när någon kommer fram och säger någonting eller skriver ett DM och säger att de har läst min bok eller så. Då blir man ju så där lyckats med något. Det väger liksom tyngre än vilket augustpris som helst.
Jag håller med. Men jag kan hålla med. Alltså, ibland kan man också gå till skolor där de inte har läst boken. Och då känner jag så här, då sitter vi båda parter och tycker att det är meningslöst. Nej, men oftast har det varit, alltså, när de väl har läst och man ser, alltså, för mig har det varit extra speciellt när det kommer fram killar som har sagt typ så här, typ, jag har ADHD, jag har aldrig läst din bok, jag kan inte koncentrera mig, men när jag läste din bok så gick det så lätt och snabbt och jag kände igen mig. Och sen när jag var liksom i Göteborg så kom en kille fram, han bara, och han sa till mig, han bara, jag tror inte du fattar, alltså, det här är mina kompisar du har skrivit. Så det var väldigt kul och häftigt att ta del av. Men jag känner också att det är många som har längtat efter att kunna känna sig representerade. Men också att jag har varit i klassrum där det är liksom, majoriteten är vita eller bara vita i princip. Och jag fick så här stress för att jag hade fått förfrågan och då stod det så här, men vi kan relatera till det jag skrivit. Och jag tänkte direkt, men det är orten. Så jag var så här, okej, det är jag ska göra min grej. Och så kom jag in i klassrummet och bara, oj. Har ni ens förstått boken? Vad tycker ni? Kommer ni ifrågasätta mig? Men det var också häftigt att se att även de kunde få någonting utav boken. Att de kände så här, men det kändes som att vi kunde förflytta oss till en plats som vi inte har varit. Så att det har varit, men det är bara det positiva som man får oftast. Så att det är kul.
Ja, vad häftigt. Och viktigt med din bok, tänker jag. Och fler sådana böcker som beskriver den verkligheten.
Verkligen.
Men jag vet ju också att din nya bok kommer alldeles snart, A Bow, som är en fortsättning på den här, eller hur?
Ja,
precis. Ja. Vill du berätta lite grann om den?
Ja, A Bow är fortsättning, och då har de, jag tror att Jani slutar precis när sommarlovet börjar. Mm. Så A Bow börjar efter sommarlovet, och då har de börjat gymnasiet. Så Ryan går i en skola inne i stan och Caspian är en skola ute i orten.
Mm.
Så börjar de umgås med nya personer, och Ryan tycker att Caspian gör fel saker och tar fel beslut, och då deras vänskap sätts på prov, och det händer en hel del grejer samtidigt som Ryan och Haidas relation utvecklas.
Mm.
Så man får liksom följa det.
Mm.
Ja, det ska bli så kul att läsa den. Jag längtar intensivt.
Ja, jag tror många kommer bli arga på mig, men nu är den tryckt så jag kan inte
Varför tror du det?
För det händer väldigt mycket.
Man blir så nyfiken.
Ja, herregud, men jag kan sitta här och frästa.
Mm. Hur länge måste vi vänta?
Den kommer ut om mindre än en månad.
Mm.
Ja.
Mm. Ja, det ser vi fram emot.
Verkligen. Mm.
Hur är det med dig, Ellen? Har du något på gång? Eller vad kan vi...
Ja, det kommer en vuxenbok i höst.
Ja.
Mm. Som handlar om något helt annat. Jag tror inte att det kommer någon fortsättning på Malin och Amanda.
Nej.
Men ja, det kanske är om Ryan och de hittar upp. Alltså, det är så roligt att du såhär, Umeå, eller att de tycker att Umeå är en dödstad, för jag tror att Malin och Amanda är såhär, Umeå är som ett drömsamhälle. För att om du söker efter en dödstad så har jag en lager, så jag tänker att de ska så, ta sig ännu ett steg liksom, norrut och österut. Så jag tror inte att det finns en fortsättning med Malin och Amanda, men jag håller på och skriver på en ny ungdomsbok. Mm. Men det handlar om något helt annat. Det handlar om arkeologi.
Okay.
Så att, ja, det är ungefär vad jag vet hittills.
Ja, spännande.
Ja.
Hörrni, tack så jättemycket för att ni ville vara med i podden.
Jättekul.
Det var som en present.
Det var roligt att
höra. Ha det så bra, hörrni. Hej då.